och hjärtligt välkomna till den här Flamman-sändningen, livesändning från Flammans nya redaktion i Hökarängen. Som ni ser har vi mycket mer blommor, en liten lampa, fönster, galler och Ali Esbati som är här idag. Vi ska prata om resultatet i det norska stortingsvalet. Mm. Det blir kul. Men för att börja ändå någonstans i Flamman så tänkte jag att jag skulle göra lite reklam. Vi håller nämligen på att samla in 70 000 kronor till den här studion som vi just nu sitter i för att vi ska sluta livesända från en dator och till exempel ha en riktig kamera och lite olika sådana grejer. Men också för att vi har höga ambitioner om vilka slags program som vi skulle vilja göra i den här studion. Och det är ju pengar som vi inte egentligen får in från pressstödet, utan det måste vi få in på annat sätt. Så om ni vill ha så här politisk talkshow, om ni vill ha fördjupande reportage, om ni vill ha poddar med ett härligt och relevant vänsterinnehåll, då ska ni skänka massa pengar till Flamman. Och det kan man veta hur man, det kan man få veta hur man gör genom att gå in på flamman.se/donera. Där finns det olika alternativ på sätt där man kan ge pengar till Flamman helt enkelt. Så det om det. Välkommen Ali.
Tack så mycket.
Nu är det exakt en vecka sedan det norska stortingsvalet inleddes på morgonen den 11. Och vi var ju, det såg ju väldigt bra ut i opinionsmätningarna, eller ganska bra ut i opinionsmätningarna. Mm. Och ändå sitter vi här nu med en fortsatt blåbrun regering. Mm. Skulle du vilja berätta lite om vad som hände egentligen?
Det är ju intressant därför att utfallet av regeringsfrågan är ju på ett sätt lite paradoxalt. Alla, alltså man tar resultatet först då. Mm. Bägge regeringspartierna, alltså Höyre och Fremskrittspartiet, går tillbaka. Men också deras stödpartier, de andra två borgerliga partierna, Vänstre som är det liberala partiet och Kristelig Folkparti, går tillbaka också, tappar både mandat och röstsiffror. Kristelig Folkparti gör sitt sämsta val i modern tid. Medan alla partier som kan räknas sägas vara till vänster om Socialdemokraterna, alltså Socialistiska Vänsterpartiet som är det vänsterpartiet som finns, går framåt. Rött, ett parti som på ett sätt kan sägas ligga ytterligare till vänster, går framåt och får ett mandat. Miljöpartiet de gröna går också lite framåt, även om de inte går fram så mycket som de trodde att de skulle gå fram. Mm. Och behåller sitt enda mandat som de hade.
Just det,
de
fick ett förhållande. Mm.
Och Centerpartiet då, som i många frågor har varit till vänster om Arbeiderpartiet. Och som har ingått i, precis, ingått i den tidigare rödgröna regeringen, är ju det parti som går fram allra mest. Mm. Så allt det där, så att det finns en tydlig förskjutning från höger till vänster, från vad ska jag säga, syn på ja, till en mer både centrum periferi dimensionen också då, att det är Centerpartiet som går framåt. Mm. Men det stora förloraren i valet är ju Arbeiderpartiet, så att man går faktiskt tillbaka från tidigare valresultat. Och då ska man ändå komma ihåg att man går tillbaka väldigt, väldigt, väldigt mycket mer från de tidigare opinionsundersökningsresultaten. I början av mandatperioden hade man ju över 40%. Mm. Och jag menar, även om ingen trodde att man skulle nå riktigt de siffrorna i ett val, så var det nog få som trodde att man skulle få ett sämre valresultat än förra. Mm. Så det är Arbeiderpartiet som förlorar det här valet, plus att valsystemet och så gör att det blir ett olyckligt utfall när det gäller mandaten i slutändan. Jag kanske ska bara säga också, det finns ju mycket som är likt i valsystemet i Sverige. Man har 4% spärr för utjämningsmandat och så. Men det som en stor viktig skillnad är att man kan få om man får tillräckligt många röster för att ha rätt till ett direkt mandat i en valkrets, så får man det. Det får man inte i Sverige. Man måste ha minst 12%, och det har aldrig hänt. Vilket är ju skälet till att Miljöpartiet de gröna med strax under 3% av rösterna ändå kunde få ett mandat förra valet i Oslo, och att både Miljöpartiet de gröna och Partiet Rött då får ett mandat i Oslo.
Och i Oslo,
det
är
där
också.
går man bra, och där är det så att säga billigare att få ett mandat. Men ingen av dem klarar 4% spärren, så då får man inte utjämningsmandat så att man skulle få, då skulle man fått 7 eller 8 mandat.
Och det har väl också visat, eller en person som till exempel tappar ett SV-mandat är Kirsti Bergstø som är gammal SU-ledare och som sitter från Finnmark.
Vice ordförande, väldigt
duktig. Och vice ordförande i SV. Hon kommer då inte in på Stortinget.
Nej, och det är paradoxalt för att SV går framåt tydligt, så att man, det innebär att man de här utjämningsmandaten sprids ut ju mer över landet, och det är andra delar där man liksom får ha närmare till utjämningsmandatet och Finnmark är ett ganska glest befolkat område. Så det,
Jag tänkte att vi skulle prata om lite olika grejer. Jag tänker att vi ska prata lite om socialdemokratins liksom stora nederlag. På många sätt så kändes det som lite som 2010 när man så här gick all in. Det ska man också säga om norsk politik, att det är väldigt sällan så att en regering blir omvald. Alltså det händer ändå ganska sällan. Och att den här regeringen som har fört på många sätt en Reinfeldtsk liksom delvis politik. Såklart det är ett norskt liksom perspektiv, men blir omvald och Socialdemokraterna helt, som ändå har valt en väldigt populär ledare till skillnad från vad Socialdemokraterna gjorde 2010, liksom Jonas Gahr Støre som är en rik socialdemokrat som många gillar.
Ja, känd och
gammal utrikesminister.
Gammal utrikesminister och nära medarbetare till Jens Stoltenberg under längre tid. Ja, du säger att likt 2010 i Sverige, men likt kanske 15 andra val eller 20 i Europa under senare decennier. Det är ju lite det som sker. Att det finns saker i hur europeisk socialdemokrati funkar idag som gör att man inte vågar ta steget och vara ett parti som väldigt många uppenbarligen efterfrågar, det vill säga ett socialdemokratiskt parti. Och det straffas att det finns en idé om att söka den här mytiska mitten som inte finns, som bygger på en felaktig förståelse av hur den politiska dynamiken idag fungerar, som straffar sig. Det är ju intressant med norsk socialdemokrati, alltså det är ju ett i europeiskt väldigt, väldigt starkt socialdemokratiskt parti. Man brukade ju tänka att det svenska var det starkaste och så finns det andra nordiska partier, men man har ju tappat, man har inte alls imploderat på samma sätt som i Sydeuropa och inte heller försvagats på samma sätt som i Danmark. Men ändå haft en del problem. Men det är också ett parti som har kunnat komma tillbaka. Och det är ju intressant, man lyckades ju så att säga bli vald 2005 och bli omvald 2009 och gjorde ett bra val ändå relativt sett 2013, men det räckte inte till att vinna en gång till, och stödpartierna då, Socialistiska Vänsterpartiet och SP gick ju tillbaka. Så det, och nu efter valet så var det ju så, alltså efter valet, förra valet 2013, så även om man gjorde en mycket ordnad partiledarskifte, Jonas Gahr Støre blev vald, även om han liksom har sett som en slags centristkandidat, så gjorde han ju inledningsvis väldigt tydligt att han ville föra en lite mer vänsterinriktad linje. Han liksom var hos ungdomsförbundet, han friade till fackföreningsrörelsen. Han valde några tydliga enkla saker om välfärd och jämlikhet, och opinionssiffrorna gick jättestarkt uppåt, och det var väldigt svårt för SV då, Vänsterpartiet, att liksom hävda sig. Man fick ju in en fortsatt kris. Man har två dåliga val och det bara fortsätter vara riktigt, riktigt dåligt. Så alltså man var under 4% spärren i väldigt många mätningar. Så vad gör man då från socialdemokratisk sida i när det är 1,5 år kvar till valet? Jo, man öppnar ändå upp, trots att det finns en uppenbar möjlighet till en rödgrön valseger också, så öppnar man upp för något slags samarbete med de här två
nuborgerliga
stödpartierna. Varav en är Kristelig Folkparti, som visserligen man kan förstå den här viljan att rycka loss dem från det borgerliga, men samtidigt är ett rött skynke för SV på många sätt. Men framförallt det mest märkliga är ju Vänstre då, som är det liberala partiet som på många sätt är det mest antifackliga partiet.
Går du att jämföra de här två med Folkpartiet och Kristdemokraterna?
Både ja och nej. Liksom, de har ju samma rötter. Men Vänstre idag är ju, skulle ju säga, som en liten blandning av de två, sina två, numera två systerpartier i Sverige, det vill säga det svenska liberalerna och de svenska centerpartisterna. Så det finns mycket av det. Medan Kristelig Folkparti och kanske fortfarande alltså liknar väl mer Kristdemokraterna politiskt innan Kristdemokraterna blev ett parti i Sverige som satt i borgerlig regering och sådär. Och det är ju ett parti som också har funnits i norsk politik i många decennier, till skillnad från KDS i Sverige, som var ett pyttelitet parti under lång tid. Så visst finns det stora likheter också. Men det där är ju, men kärnfrågan här är ju den här märkliga socialdemokratiska strävan efter en mitt som inte finns och som straffar sig då i opinionen. Och det är ju i och för sig bra att en del av den frustration som har funnits med den här högerregeringen tar sig uttryck i form av att folk röstar på partier på vänsterkanten. Men vi vet ju också av långtgående historiska skäl, sociala skäl, att inte hela det momentumet kan sugas upp av partier till vänster. Det samma kommer att gälla i Sverige tyvärr. Och det gäller i många andra europeiska länder. Och då blir det omval då för höger. Det är ju väldigt, det är väldigt märkligt att man gör så, och det är väldigt trist. Jag vill bara säga en sak. Det som är intressant tror jag, man kan se den här framgången för partierna, som jag sa, till vänster om på ett sätt och till Socialdemokraterna. Det är ju två olika strömningar. Det ena är ju den lite mer urbant fokuserade framgången för vänstern som tar sig uttryck i att rött går framåt och att SV går framåt i huvudsak. Och så finns det ju en slags också en mer rural, mer det som kallas för distrikten i Norge, alltså i glesbygd eller i periferin geografiskt sett. Ett missnöje med idéer, centraliseringsidéer, med att fördelningen av de gemensamma resurserna följer ett geografiskt mönster som är fokuserat på städerna.
Där den här regeringen som nu har verkat har gjort ganska stora.
Exakt, liksom. Att man har Höjre som är centraliseringsparti och Fremskrittsparti som också har verkat som ett centraliseringsparti och inte kan bara säga om vi vill vi vill ha mer liksom vargjakt och så, det väger inte upp. Och det tas upp av Centerpartiet och det är bra. Men i tidigare skeden i historien, och skulle också kunna vara möjligt nu, så skulle de två partier, de två tendenserna för det första kunna föras närmare varandra. Och egentligen så som det politiska landskapet ser ut så är ju den naturliga hamnen för det en sån, det är ju socialdemokratin. Men man klarar inte riktigt av att greppa det, utan tvärtom tappar man det momentumet.
Man tänker att de redan är hemma.
Det kan man också
eller liksom,
säga.
Ja.
Precis, och så tror man att det händer massa saker. Mm. Om vi står i mitten, då kommer alla.
Mm.
Men i mitten, då står man som ett fån.
Mm.
Ingen kommer.
Själv.
Ja, precis. Mm. Jag vill säga så här, ingen, det är, klart, det är fortfarande det största partiet. Men man missar helt den rörelse som man enklast av alla egentligen skulle kunna plocka upp.
Och det här, precis som du sa, jag jämförde med valet 2010 mest också för att Socialdemokraterna hade samma valparoll, alla ska med, och det kändes som att det kändes på så många sätt som en liksom liten kopia av, och i ett helt nytt politiskt läge, vilket är svårt.
Ja, jag skulle säga att parollen är väl inte dålig, däremot så är det ju så är det några saker mot slutet där man liksom istället för att slå, alltså vinster i välfärden, man kunde ha varit mycket tydligare, samma sak i Norge, ännu tydligare egentligen, att folk inte vill ha en svensk utveckling, och heller det som man redan har med välfärdsprofitörerna. Men ja, man liksom bubblar till det lite. Oklart också i liksom kommunreform, och man går inte med i höjden, men vad vill man istället? Kanske vill man ändå slå ihop lite, och man
det
förstår inte riktigt
den där oklart, liksom.
Ja, och jag menar, folk, de som röstar på Arbetarpartiet i alla fall röstar ju många av dem ändå och tycker att det där håller. Men de är inte alls så många som de var förut, utan det finns många människor med sympati för socialdemokratiska värderingar som vill ha en tydlighet. Men då finner de inte den i det socialdemokratiska partiet, och då tar de vägen någon annanstans.
Vad finns det för lärdomar, tänker du, som man kan från vänstern, om man räknar in socialdemokrater och vänsterpartister och feministinitiativ som ju också ställer upp i Norge men som ni inte gick något bra för, eller liksom med andra. Vad finns det för lärdomar? Vad bör vänstern här hemma dra för slutsatser som att ta med sig från det norska valet?
Ja, det finns ju flera. Det är klart att det ena är ju att SV till exempel gjorde en väldigt bra valrörelse från att tidigare ha varit väldigt mycket under isen och så. Det var ju inte att man var en crazy rivala strukturparti, men man höll sig till några super tydliga frågeställningar, det man kallar forskjellsnorge, alltså jämlikhetsfrågan kan man säga, som man lyfte upp på dagordningen och som man hela tiden hade förslag att backa upp med. Men det är den övergripande berättelsen, att man liksom höll sig till det väldigt tydligt. Forskjellsnorge, välfärdsprofitörerna, det kunde man prata utan att liksom backa och liksom jamsa med det ena rasisten eller så, men man gjorde det som vi ju många vet att man måste göra för att kunna hålla högpopulisterna i schack. Det är ju att prata om saker som de inte vill prata om. Inte att tycka som de i de frågor som de vill prata om. Och där får man väl säga att Sylvie Listhaug till exempel med sin liksom trix att komma till Rinkeby lyckades ju faktiskt då och putsa Fremskrittspartiets valsiffror väldigt väl. Fremskrittspartiet gör ju tyvärr ett väldigt bra val, även om de går tillbaka lite från förra gången. Så gör de en bra valrörelse i alla fall. Och det beror ju inte på att alla norrmän tyckte fan vad kul att du åkte till Rinkeby, heja heja. Utan genom att åka till Rinkeby så tar man så mycket utrymme att utrymme för de andra frågeställningarna där Fremskrittspartiet tydligt förlorar, det blir mindre. Så det är ju också en lärdom som ju i och för sig är svår, och jag menar
Man fokuserar på de klassrelaterade frågorna som Sverigedemokraterna och högern absolut inte vill prata om.
Ytterligare en lärdom av norska valet, men egentligen också utvecklingen i Norge de senaste 5-6 åren, det är ju att det är svårt att lita på de borgerliga partierna, att de ska hålla liksom högerpopulism och egentligen fascistiska drag på hålla det tillbaka. I Norge var det ju helt uteslutet fortfarande för 8 år sedan. att det liberala partiet skulle till exempel då hjälpa Fremskrittspartiet till makten. Mm. Det var i valet 2009 liksom skrev partiledaren liksom en garanti och då blev det inte heller en så.
Mm.
Det har ju ändrat sig att man idag faktiskt tvärtom garanterar att Fremskrittspartiet kan vara i regeringen även om man själv inte är det. Nu får vi se, vänster kanske till och med kommer med
det är inte färdigt
än. Men det är ju klart att om de inte kommer att fälla regeringen höjer FRP, det kommer inte Kristi Folkparti heller att göra. Så det är en utvecklingstendens. Och nu är det ju många som hänger med huvudet i Sverige och säger så här, men det måste bli en blocköverskridande regering för man får inte ihop det om nu Sverigedemokraterna 20%. Tänk snarare så här, Sverigedemokraterna, ja, är en del av ett högerblock. Block. Men det finns ingen naturlag som säger att det högerblocket måste ha mer än 50%. Mm. Även om Sverigedemokraterna skulle ha 15-20%.
De har ju också stått still i de två senaste åren.
Och borgerliga väljare måste förstå att om man ändå tycker att det är djupt problematiskt med fascism och rasism, ja, då får man ju bita i det sura äpplet och tänka att man kan inte rösta på någon av sina egna partier så som det ser ut idag. Man får byta.
Men det tycker jag är så tydligt att vi har ett halvt moderat parti som tycker att det är värre med sossarna än med Sverigedemokrater. Och det är väl det som och frågan är hur eller liksom, är det vårt ansvar det också?
Nej, liksom? Ja, precis. Det är i alla fall, vi måste i alla fall notera att det är likadant i Norge som i Sverige, att det är liksom näringslivets organisationer, de liksom mest alltså de borgerliga intellektuella. Det känns svårt att det hänger liksom inte ihop, det lite. Men de som driver tankesmediearbete och så. De som har varit drivande i att göra, precis som de var, att göra Fremskrittspartiet till ett parti som själv, mer självklart ingår i den borgerliga gemenskapen. Vilket ju innebär att, inte att älska deras rasism men avdramatisera det. Så är det samma som sker i Sverige också, i kretsarna runt Timbro.
En sak som också är viktig för borgerligheten kanske att ta till sig från det norska valet är ju att den här argumentationen om att när SD väl, om SD väl får makt och liksom det här de kommer liksom in, det här är ett bevis på att när de får makt så kommer de också att komma in i värmen, de kommer också att bli ett parti som alla andra på ett helt annat sätt. De kommer fortfarande göra bort sig politiskt, men det tycker ju vi. Men de kommer inte uppfattas som att de gör det. Och därmed så liksom, ger de makt så kommer de ge bort sig. Det argumentet faller.
Ja, det är ju väldigt, väldigt tydligt. De gör lite saker för att inledningsvis inte liksom allting spårar ur direkt. Men sen så är det snarare de som flyttar
hela
regeringen. Och det är ju intressant med Fremskrittspartiet därför att det som hände när de kom med i regeringen, vilket var chockerande för många, det var att några av de allra mest liksom outspoken och långtgående i sitt toppskikt gjorde de inte till ministrar. De var ju med fortfarande kvar i partiet som vice ordförande, som statssekreterare. Men de liksom hade de inte med i den första regeringsbrottet. Det visade sig att dels att de som faktiskt satt i regering inte höll på att vara liksom någon liksom, man kunde förstås fortfarande säga att de var från Fremskrittspartiet. Men 2005, halvvägs in, 2015 kommer flykting, då lyfter de här in dem. Sylvie Listhaug blir uppflyttad, Per Sandberg kommer in, Per Williamsen, alla de här som är liksom man under, de mest långtgående typerna blir också ministrar. Och det är Erna Solberg som statsminister ändå liksom skyddar ju värna dem förstås. Och då då har det ytterligare skett en ökning av, av eller en förflyttning av, av ramarna.
Jag tänker om vi ska säga någonting också om Listhaug och det som hände Rinkeby och liksom hur Sverige också används i den norska valrörelsen. Det svenska tillståndet och Hanne-Kristin Wollen har skrivit i Flamman om det norska valet här nu under en månads tid. Men, och specifikt om den texten kom väldigt liksom lägligt när Listhaug... Och det kändes som att också hela svenska... Vi bara gick med på de premisserna. Hela det svenska medieuppbådet kring hennes besök. Alltså allting. Det var som att det var väldigt välregisserat från liksom PR-Listhaug.
Ja, det är ju, vi ska komma ihåg att det där har ju skett under lång tid i Danmark. Men när det skedde i Danmark, då var ju den svenska mediesituationen, den politiska situationen, annorlunda. Det vill säga, det var så uppenbart från allra flesta att det där är helt bizarrt. Och därför blev det inte en stor mainstream-sak. Det var liksom bara i mycket marginaliserade högerextrema gäng som man pratade om Sverige på det sättet, som många i Danmark pratade om Sverige. Det vill säga på ett falskt och felaktigt sätt. Men i och med att de här krafterna har fått större genomslag i Sverige så finns det också fler som vill att Sverige ska bli beskrivet
på det
sättet. Och det gör det ju lite lättare för en Listhaug och andra liksom, i den norska debatten och lyfta fram Sverige på det sättet. Och jag noterar, det är ju omöjligt att försöka få... med fakta liksom få det har gått för långt långt in i liksom mainstream norsk debatt om man liksom försöker visa upp att de här siffrorna som ni använder om liksom invandringskostnader och brottslighet och så, det är bara helt fel. Eller att den här idén om att Sverige är ett land i ekonomisk kollaps som är direkt i motsats till vad statistiken händer. Faktiskt säger om, för det är ju den statistiken de skulle vara intresserade av, inte jämlikhet och så. Så går det liksom inte fram. Det är som om det är som om man var någon slags truffer liksom. Fast det är precis tvärtom. Så det är klart, det har gått ganska långt. Men Listhaug är väldigt smart. Hon gör ju den grejen helt för norsk publik. Men det får ju en effekt i Sverige också. Där folk liksom, här kommer någon, då ska vi rapportera om det. Som om det var en verklig politisk diskussion. Det är ju inte det. Det är ju som en... Det är som att försöka debattera med en teaterpjäs.
Som är helt påhittad. Ja, nej, men och att det blir också helt... Det blir ju, för de som inte hängt med, som inte vet hur den norska debatten ser ut, så blir det bara en vetskap om, en skrämseltaktik om att vår situation här i Sverige, det är någonting man skrämmer med i något annat land. Ja, och att det blir som en, det blir som en teater även där, liksom att... Och som ju inte når fram att det är falska siffror man använder sig av.
Men det är ju bara att konstatera att det finns en liksom strid om verklighetsbeskrivningen. Och det är klart man måste ha fakta med sig och sådär. Men det är inte så striden i slutändan avgörs, utan det avgörs av liksom politisk dragkamp snarare. Men det är klart, det är livsfarligt med, på många sätt, med den här... Alltså det som har skett i Norge, det som har varit på väg att hända i Sverige, det som har hänt i USA är ju väldigt tydligt. Det är ju att det är klart att det är ett kvalitativt språng när tosseribeskrivningen av verkligheten får reell politisk makt. Det är klart att det är skillnad när det sitter någon liksom radiosnubbe och ropar ut i etern att liksom Obama är en ödla. Än när typ samma sak retweetas av USAs president. Det är väldigt stor skillnad i vad det får för reell social och politisk effekt ute i verkligheten. Och där har ju Fremskrittspartiet under lång tid varit ett parti som har varit mycket betydelsefullt. Fremskrittspartiets existens i norsk politik under lång tid har ju gjort att de har kanaliserat det som förut fanns i bara liksom i så här ytterkanten av offentligheten, på bloggar och sådär, Och gett det en först en parlamentarisk talarstol och nu också en talarstol i regeringskansliet. Mm. Det är klart att det spelar
roll. Det är klart att det spelar roll. Givetvis. Och frågan är hur, alltså mot drivkraften mot det här tillståndet måste vara vänstern. Och i det norska valet så såg vi också hur det som man på P1 kallar det för det marxistiska partiet rött. Mm. Det tyckte jag var det var fint på något sätt.
Ja,
att man fick vara en ism. Och SV också såklart gick fram båda två. Och där jag undrar om du skulle kunna berätta lite om lite kort om hur den diskussionen har gått till, för att SV har ju precis som du har redogjort för legat under, alltså man låg ju under spärren i några mätningar ganska nära in på valet och liksom ändå så gjorde man en sån här kraftig liksom frammarsch från både Rött och SV. Skulle du vilja berätta lite om det?
Ja, alltså Rött är ju ett parti som har sina rötter i liksom ett maoistiskt litet men så kulturellt ganska viktigt parti som heter AKPM som naturligtvis så att som parti aldrig fick några valframgångar och sådär. Men som har byggt en del liksom, eller bidragit till att skapat av en del institutioner på vänsterkanten i Norge och som sen har gjort sig om till en slags liksom front först då, som heter Röd Valallians och som sen har bara blivit ett partirött. Väldigt likt utvecklingen i danska enhetslistan. Där man först var för liksom små partier och rörelser och sen inser man att här är vi.
Det här är parlamentarisk plats.
Och det parti man fick faktiskt ett mandat, Röd Valallians fick ju ett mandat 97 som sen försvann.
Mm.
Men partiet Rött har ju aldrig, så sen man bytte namn till partiet har ju inte haft någon i Stortinget. Man har haft folk i kommunerna.
Mm.
Och en väldigt viktig anledning till att man faktiskt blir invald nu skulle jag säga, det är ju att man har funnits i Oslo-politiken och man har gjort ett väldigt bra konkret arbete i Oslo så som en slags vänsteropposition med en samarbetsparti till den rödgröna majoriteten, till den rödgröna regeringen i Oslo som tog makten i Oslo efter 18 år av borgerligt styre. Och där har man ju fokuserat, liksom, huvudfrågan har varit välfärdsprofitörerna, alltså vinster i välfärden på kommunal nivå. Det är väldigt så. Så att man är ett väldigt ungt parti, alltså massa unga drivande.
När gick man över från Valallians till
Det är väl typ 20 år sedan nu. Alltså. Eller lite mindre kanske. Men ungefär, ja precis. Kanske 15. Och så är det ju SV då som som vi har varit inne på var väldigt väldigt liksom förvirrat i vad det var för grejer man skulle liksom fokusera på och göra, lite stukat, men som verkligen skärpte sig i de sista åren.
Om vi backar lite, SV satt ju med i regering. Alltså, jag tänker att det kan vara intressant även för att diskutera det, vad som hände med SV i regeringsställning. 2009 när man gjorde en av de mest radikala liksom, regeringsplattformen.
2005
menar jag, när man gjorde en av de mest, det var första gången man satt i regering. Och man gjorde en av de liksom, väldigt radikala. Flamman skrev spaltmeter om liksom, hur det här var en föregångare och sådär. Och sen så liksom, i takt med tiden man satt i regering så blev man också mindre och mindre radikal i den.
Just det.
Och sen så står man där 2013 och
ja precis. Det som man kan det är ju helt rätt. Och radikal kanske är ett sätt att beskriva det, men det är ju svårt, alltså svårt med fokus var det ju också. Alltså därför att det var tydligt att en hel del av de mer alltså de radikala sakerna som fanns i valplattformen, det som var liksom symboliskt, det kunde regeringen på ett sätt leverera, medan mycket annat det här med jämlikhet och så.
Ja, det var stora utrikespolitiska framförallt framgångar. Ja.
Men sen så blev det ju också de blev ju tillbaka pressade. Så man fick ju svälja en del väldigt stora utrikespolitiska kameler. Och regeringen, den rödgröna regeringen var ju, även om man var, liksom, hade en progressiv retorik, så är det klart att det var, har man som man hade gjort lovat att inte höja skatten mer än vid 2005 till hur det var innan, så var man ju låst i välfärdssatsningen, medan högern kunde liksom panga på. Och det gick mest ut över SV, det får man ju säga. Och det som har varit, var problemet efter att man förlorade valet var ju att 2013 var ju att man också då hade svårt för att liksom bestämma sig för vad man ville göra. Man var för mycket av ett parti som liksom, liksom tyckte bra saker, liksom verkade vara ett parti som ska stå på de duktigas och liksom välmenande sida. Och det ska man ju vara, men det räcker, inte som profil. Men man blev mycket bättre mot slutet på att ta det engagemanget som det innebär att det menar väl och vilja väl och kämpa hårt. Men också säga och göra, ta tydligt fokus. Jag tycker också att man placerade sig väldigt väl i förhållande till hela diskussionen om framtida regering. Och så att man sa, vi vill sitta i regering, men inte till vilket pris som helst. Och här är saker som vi kräver. Och sen inte bry sig så väldigt mycket om det. Trots att media hela tiden drar iväg och vilja diskutera liksom, konstellationer och det politiska spelet, så då påminner man bara hela tiden. Skillnaden i Norge ökar. Vi måste satsa på välfärden. Vi ska ha ut välfärdsprofitörerna. Det, är liksom, det kommer man ganska långt med. Och man kommer långt med att vara ett parti som folk gillar att hålla på med, gillar att vara med. Både Rött och SV har ju och Centerpartiet ute i landsbygden har ju verkligen liksom burits fram av en egen entusiasm. Jag sa ju att Magnus Marsdal, min tidigare kollega och som har skrivit jättebra om Fremskrittspartiet, hade ett konstaterande, eller han menar att om man ska titta på, liksom, folk pratar mycket om Bernie Sanders, kan man se vem som har varit Bernie Sanders i norska valrörelsen, så har det faktiskt varit Centerpartiets ledare på ett sätt. För han har varit ute oförtrutet och liksom rest runt och pratat om liksom landsbygden och verkat jätteglad och på men liksom tydlig. Det ligger något i det också. Och återigen, hade man, jag tror det ligger på något sätt också i framtiden för alla möjliga progressiva krafter i Europa, att försöka få ihop den där urbana och rurala reaktionen på att man vill mer med det här samhället. Man accepterar inte att ett välstånd som ökar fördelas så skevt när alla är med och bidrar till att den skapas. Och det gäller inne i de stora städerna med otrygga anställningar, med studenter som inte har råd med vardagen när de pluggar, med förorterna där skillnaderna blir så tydliga. Men det gäller också geografiskt med liksom glesbygden som utarmas och där liksom viktiga samhällsfunktioner centraliseras. Man inte får vara med och säga till om det är tillräckligt mycket. De trenderna är ju reaktioner på samma typ av nyliberal kapitalistisk dynamik. Men kulturellt så
uttrycks de fortfarande isär. Och det
kan man närma dem på så sätt som det Corbyn och Sanders delvis har gjort.
Men även Corbyn och Sanders har ju varit, alltså om man nu ska titta på vad som ligger, vi har ett val nästa år, hur ska man, alltså om man tittar på skolvalet till exempel, som i Norge har lite annan status än vad det har i Sverige, så var ju AUF största parti, SU gjorde ett jättebra val. Eller liksom i förhållande till vad man har gjort de senaste åren. Liksom. Den unga rösten som också gärna vill liksom identifiera sig, oavsett var den bor, med den urbana, liksom, många som liksom har den här. Vad tror du om liksom, kommer vi ha, för det känns som att även i Sverige, om man, nu är ju inte jag en ungdom längre, men liksom över 30, snart 35, och då får man ändå ha respekt för att ungdomar gör annat än vad jag tänker, men liksom att det finns någon slags, här är det en väldigt, alltså om man tittar på de olika intervjuer som var med ungdomar i liksom olika inför Labour stora framgångar, så är det liksom det är en figur, det är en symbol, mm. det är liksom, mm. det blir en Sanders, det blir en Corbyn och mm. Motsvarigheten i liksom SV i Lysbacken mm. Blir inte samma, även om han drog fulla hus vad det verkade mm. i Oslo, mm. men
ja, men det är ju...
Det vi kommer åt är ju den där svårigheten.
Ja, mm. det är svårt, men, mm. men jag tror... Alltså en sak som ju är som finns där i det som du säger, det är ju att identifikation aldrig behöver betyda att man är samma. Mm. Alltså man liksom... Mm. Mm. Alltså det är ju mm. två gubbar. Mm. Alltså mm. det är så här lite mysgubbs mm. liksom som mm. har hållit på jättelänge. Mm. Som är de som liksom lyfter. Mm. Och jag menar vi har ju så här, man tänker liksom sådana mm. politiker mm. med lyskraft. Vi har ju Gudrun Schyman mm. i sina kraftdagar mm. Var ju inte heller liksom 25. Nej. Men, nej. Men lockade massa mm. 17, 18, mm. 19, 25. Mm. Och det där, det finns andra, mm. andra exempel på mm. det. Och Corbyn också som många från högern i Labour sa, det kommer aldrig gå för att han är liksom, han är lite så här liksom butter intellektuell. Mm. Men han liksom lyfter han är... på en kampanj av skoj och livsglädje. Mm. Mm. Så att det där är inte, det finns ingen spegelbildsidentifikation mm. utan det man identifierar sig med är ju någonting som rör på sig.
Och det är en idé.
Ja.
Det är liksom en linje.
Ja.
Det har Corbyn, det just har om jag får säga det utan att bli hängd, men också Annie Lööf.
Ja,
alltså framgångarna för Annie Lööf handlar om att man vet vad hon vill.
Ja.
Hon är rak och tydlig. Sen så när hon gör de här olika krumbukterna mm. med diverse olika liksom, saker som alliansen mm. får in henne på, då blir det också dåligt. Mm. Och så drar hon sig ur därifrån mm. och så liksom mm. ökar den. För att hon är, hon har en liksom... Nej, jag hoppas vi ska få prata politik och mm. typ. Alltså att mm. hon vill syssla mindre med det politiska spelet. Och det tror jag, att i den svenska kontexten så kommer det vara en fara. Precis som med Centerpartiet mm. i Norge. Även om det är absolut mer, inte liksom, samma. Men det handlar mer, om en annan, ja. Inte klassmässig, utan det är en annan sån här härlig, rak och tydlig. För det är så mycket lättare att vara... Till och med det är lättare idag att vara rak och tydlig mm. utan att egentligen ha någon annan... politik.
Mm. Det är mer England ja. Än SKLs långtidsprognoser.
Ja, och det är och det, mm. det är verkligen jo, därför men, är det svårt.
Så är det ju. Mm. Och
även om Sjöstedt har varit hennes motsvarighet, alltså ja. När de har varit ute tillsammans, det är ju helt uppenbart att de ser på politik på lite samma sätt mm. och det är härligt. Liksom. Folk uppskattar det. Mm. Den fighten däremellan. Ja.
Men samtidigt, alltså jag håller ju med mm. dig om att det är lite svårare, men mm. delvis beror det på att vi faktiskt har ett liksom annat, att vi har ett parlamentariskt system mm. där det trots allt är mycket mer acceptabelt att man kan ha mer liksom sektor, alltså man kan ändå vara, det behöver inte vara den mot den.
Nej.
Som det ju faktiskt är både i England mm. och USA.
Ja,
så att okej, okay, kan vi samlas kring den här snubben. Ja, tydligen. Medan vi behöver inte göra det. I Sverige kan man liksom vara ändå. Men det som, och just därför är det viktigt att i Sverige, precis som man lite grann gjorde i Norge, men inte tillräckligt mycket, kunde liksom utveckla den här idén om vad är liksom vänsterns infallsvinkel då, och lyfta frågorna på det sättet. Det gjorde man ju med Forskningsnorge och med välfärdsprofitörerna i norska debatten.
Både rött och SV.
Både rött och SV och faktiskt delvis Centerpartiet gjorde det. Och Arbeiderpartiet, men liksom i slutet väldigt liksom fluff. Hur ska ni göra det här med vänster då som älskar Forskningsnorge? Någonting sånt tror jag vi ju behöver och det är ju inte alls lätt att säga. Det skulle vara. Det är inget som man kan heller sätta sig ner och komma överens om. Dels för att man inte är överens och dels för att det inte funkar så med den typen av liksom dagordningssättande. Men det vi kan säga i alla fall, och det gäller med erfarenhet av norska val men också en mängd andra val. det är ju att det viktigaste kommer inte att vara exakt vilka svar man ger på de frågor som poppar upp. Nej. Utan det viktigaste är att klarar man av att lyfta egna
projektet,
frågor. Liksom. Ja, precis. Göra vissa frågor. Mm. Och vissa frågor heller. Mm. Alltså frågor som bär med sig en idé om framtiden. Mm. Till stora i valet så kommer man att kunna ha framgång. Mm. Måste vi stå ut med att den här liksom vad är svensk kultur och hur ska man förhålla sig till SD-diskursen och dagordningen dominerar så mycket som det gör nu, då kommer det vara väldigt svårt.
Precis, och med de orden det kommer vara väldigt svårt, men också kul och också spännande kul. Och det är inte omöjligt.
Nej, absolut,
och det ska
inte.
Vi absolut. Komma ihåg.
Och det ska jag komma ihåg. Jag tycker vi ska komma ihåg också att i Sverige att det ändå är intressant att det finns så mycket anständiga människor i borgerligheten som gör att det går åt helvete till exempel för Moderaterna när de flörtar med SD. Sen så tror jag, litar inte jag på att ledarna för de här partierna på den sidan kommer bära hela det här liksom antifascistiska impulsen i någon hamn överhuvudtaget. Det måste vi göra. Men
att trycket har varit så stort. Det som Norge och Danmark har kallat för det svenska tillståndet med en i många delar vänster som har hållit uppe och hållit mot har varit centralt när vi nu ser hur Moderaterna faller samman i den här...
Lyckas vi bara stärka välfärden och stärka facket och omfördela resurserna så kommer det att gå
då kommer det bli goda grejer här. Och med de orden så ska vi försöka avsluta det här. Glöm inte att gå in och donera pengar till Flammans stora satsning på just den här sortens medieproduktion. Det vill säga video men också podd. Och gå in på www.flamman.se/donera och gör det nu. Så ses vi snart igen. Ha det gött!
Man kan ta pengar för att sätta investeringssparkonto som nu hårdbeskattas.
Som nu hårdbeskattas. Det kanske man kan byta ut lite härliga pengar och lägga dem på Flamman istället. Så tack så mycket för idag. Vi ses!